Den vita käppen är idag en självklarhet för de flesta. Det var den inte 1938 när Anta Ryman kom till Tomteboda. 1990 träffade Sven Gustav Andersson Anta Ryman. Och här får ni hennes berättelse.
Jag ville från början bli gymnastiklärare som både pappa och mamma var utbildade till. Men det var väldigt dåligt och jobbigt att få plats då. Men så var jag intresserad av bakteriologi och tänkte jag eventuellt skulle ägna mig åt det. Och som mina syskon skulle jag få resa utomlands ett slag när jag hade slutat skolan. Så då var jag i England och tidigt jättebra. Jag hade ju vänner kvar som förr. Och så var det väldigt bra att läsa bakteriologi där. Så jag skrev hem och sa eftersom jag inte ansåg att det var bra att bli gymnastiklärare så skulle jag stanna kvar. Då var det här skriv ska du överge ditt hemland. Ja, jag kommer hem och jag får bli gymnastiklärare. Så då blev det det. Då blev jag både först gymnastikdirektör och så legitimerad sjukgymnast. Men det var jobbigt att få plats. Hemskt svårt. Och sen på en sån här sammanträde som gymnasterna hade. Då var det en lärarinna på Tomteboda som hette Märta Neumüller Dahlberg. Som var gymnastiklärare där med småbarnen. Hon hade ett gymnastikframträdande med dessa barn. Vilket jag blev väldigt intresserad av. Så jag gick fram till henne och talade sen. Och frågade, kan jag inte få komma och titta? Jo, gör det så. Hur ska man någon gång ha vikarie så är det hemskt svårt. Så jag var där ute så mycket som möjligt. Och så ringde hon en dag och sa hon, jag är så eländig och sjuk. Kan du ta mina timmar? Mycket spänd på cyklade. Jag cyklade nämligen alltid. Så jag cyklade ut och skulle ha en av småklasserna som hon hade. Hade knappt kommit in i salen och stängt dörren för det bankade på dörren. Och in kom rektor Ek med myndig stämma. Vi ska be få se på här. Och så hade han en hel svans med journalister. Jag tänkte, gud bevar oss väl om det kunde bli hål i golvet. Men alltså det var min debut på Tomteboda.
Vilket år och vilken dag är det här nu då?
Ja, jag skulle väl tro det var 38 eller något sånt.
Ja.
Men då fick jag ju lite smak för det där med synskadade. Och så blev det att jag blev simlärarinna för flickorna. Och hade någonting som då hette hållningsgymnastik med flickorna.
Du berättar om rektor Ek här.
Jaha.
Hur upplevde du honom?
En mycket myndig person. Som han hade lite själva i sig när man skulle gå upp till honom. Och han var du med alla manliga lärare, men inte med några kvinnliga. Och när jag kom dit så märkte jag att eleverna var sysselsatta jämt. Det var i lektionerna och pojkar och flickor fick ju aldrig umgås på fritid. Det var pojkarnas sida, flickornas sida, det var låst emellan. Och så pojkarnas gångar går på ut och flickornas. Och jag tyckte även när det var ledigt på eftermiddagen då så skulle de väl få umgås vid varandra och ha lite trevligt och slappa som de säger. Och jag gick upp så det är lite tänkbart att då var det högläsning och då var det det och då var det det hela tiden. De ska inte ha tillfälle till synd, fick jag till svar. Vad nu synd innebar. Så det gick inte alls. Men det var ju det att jag tyckte de skulle få umgås någon gång. Så på vintrarna när det var sportmöjligheter. Vi hade ju hela skogen åka skidor i och världens skridskobana. Då slog jag ihop dem, pojkar och flickor, som det var roligt att vara ute och då fick de umgås med varann. Och så hade vi sina där gamla skridskor som vi kallade för spiskrokar som man skulle spänna fast. Och det var ganska jobbigt. Så jag lät ju pojkarna hjälpa mig med det när vi skulle sätta på flickorna. Så en dag så blev jag uppkamlad till rektor Ek. Jag hör att det sker mystiska, underliga saker på skridskobanan, sa han. Underliga saker, sa jag. Vadå för underliga saker? Pojkarna smeker flickorna på benen. Ja men snälla rektorn, sa jag. Jag lär dem vara artiga. De får lägga upp sitt ben på pojkarnas knä och så får de spänna skridskorna. Jag orkar inte med 50-60 ungar som ska spänna skridskorna på. Ja, då var det två stycken som tyckte om varann. Och de blev uppkallade och de fick inte vara med på skridskobanan. Så de kom till mig och sa, fröken, vad ska vi göra nu? Vi får inte vara med. Och det ska jag tala om vad ni ska göra. Ta era skidor så går ni ner och åker skidor i skogen. Så det fick de göra.
Ja, han var en myndig person då. På
han var mycket myndig och han har gjort väldigt mycket inom blindvärlden. Det, Och det var ju förr så var det ju skillnad mellan pojkar och flickor. Så det var hemskt strängt allting. Oerhört strängt. Och det var en av lärarinnorna ville ha ledigt för hennes, om det var gudfar eller gått bort för begravning. Hon fick inte ledigt. Och jag skulle ha ledigt för någonting absolut inte. Så det var så underligt. Och jag ville på ett bröllop, tror jag det var, en kurskamrat till mig. Jag skulle hålla tal från alla kurskamraterna. Jag ville absolut åka på det. Och jag laddade upp mig kolossalt. Innan dess skulle jag åka till den franska skolan till fjällen. Det var ordnat allt, biljetter och plats och hela härligheten. Jag hade skaffat vikarie och jag begärde tjänstledigt. Nej, det blir ingenting. Ja, men jag har ju en vikarie. Vad kan den göra? Den kan inte bygga vidare för gymnastikundervisningen. Så då fick jag inhibera hela resan.
Ja, det var en vecka eller någonting?
Det var bara 5 dagar. Sen när jag skulle på det här bröllopet, då laddade jag upp mig och så gick jag upp. Snälla rektor, det gäller 2 timmar jag skulle vilja ha ledigt. Så. Och sen tittade han på mig. Ja, det kan ni väl få. Så det var ju väldigt underligt det hela. Men man hade en kolossal respekt för honom. Mycket. Men han var väl lite av den gamla skolan. Han har ju gjort enormt mycket inom synskadevärlden, måste jag säga. Det var ju spännande när det blev regisskifte.
Ja, och när blev det du? Kommer du ihåg det?
Vänta, får se. Ja, där kunde det vara. Jag upplevde väl Eriksson rektor helt kort, tror jag det var. Några år, om ens det. Sen kom ju Tore Gisler in i bilden.
Det är efter andra världskriget vi inne.
Ja, det var det. Och då tyckte vi ju alla att Tore Gisler var mycket klok, för han lät ett helt år gå som förut. Och gick och såg och tänkte innan det blev ändring. Så då var det ju, låstes det ju upp mellan pojk- och flicksidan. Och de fick hålla varandra i hand.
Och du fick vara du med rektorn också?
Ja. Eller? Ja, det fick jag.
Det fick du.
Och sen blev det ju när det här med käpptekniken och orientering kom in i bilden. Så väckte ju Gisle till mig en pamflet, som man säger på engelska, där det stod om käpptekniken, där man gick och pendlade käppen framför sig. Det här ska du undervisa i höst, sa han. Och jag tänkte, det är väl omöjligt, inte kan man gå på det sättet vad folk ska titta på en. Ja, jag läste där och då skulle jag under ett år så trävade jag i blindo. Jag fick ut pojkarna med den korta käppen, för de var modigast. Så jag hittade på all möjlig teknik.
Hur kort var den korta käppen då?
Ja, den vanliga stödkäppen. Som jag som barn kunde se när de gick och slog i trottoarkanten. Men sen fick jag en bok i min hand som hette Lights Out på engelska, av en författare som heter Kendrick. Och den översattes till svenska och heter Blind soldat. Och den filmades. Och då fick man ju se. Och sen gick jag upp till Tore och sa att jag vet inte vad jag undervisar i. Ska jag kunna uträtta något inom det här, så måste jag utbilda mig själv i Amerika. Och då hans första svar var, det är ju min egen önskan att komma till Amerika. Men det är klart jag ska hjälpa dig. Så att då skulle jag få stipendium, jag skulle få utbilda mig där. Det var inget universitet och ingenstans att de utbildade ännu där. Utan Perkins School for the Blind utanför Boston, där är alltså Amerikas anrikaste skola, hade börjat lite grann. Men så fanns den här skolan i Kalifornien. Så jag gick till Tore och sa, har du någonting emot att jag fått den skolan? Nej, det är den nyaste och modernaste. Jaha, och då får jag ju väg över. Jag fick stipendium, men jag bara begärde att jag skulle få för resan. Jag tänkte, mat ska jag ha var jag är ner. Och så kom jag över dit och blev mycket god vän med ett folkdanspar. En dag sätter de på radion och så hör de att det är en big convention för krigsblinda skulle ta eget rum i San Francisco. Och de anmälde att någon från Sverige som höll på med synskadade skulle komma. Och där upplevde jag något fantastiskt. Jag kom in i en enorm sal på det största hotellet. Det var cocktailparty jämt. Tvärs över golvet kom en lång, reslig katolsk präst. Father Carroll, som han hette. Kom direkt fram till mig och sa, you must be from Sweden. Oh yes, sa jag. Och då hade han stått bredvid en som tog emot telefonsamtalet att någon från Sverige skulle komma. Och sa, why have you come? Ja, då sa jag det för den här mobilitetsträningen. You must go to Heinz, sa han. Heinz var Heinz Hospital utanför Chicago. Ett världens största sjukhus där de tog emot alla krigsskadade. Och en speciell avdelning för krigsblinda.
Är det inte där blind soldat utspelas, eller?
Ja. Men det var på väldigt få år sedan de flyttade dit. Men i alla fall, ja, sa jag, det har jag hört talas om, men det är nog inte så lätt att komma dit. Skriv till dem som ordnade dem en kurs. De kan väl inte ordna en kurs för en enda människa som inte vet vem det är. Tror du inte på mig, sa han. Nej, det kan jag faktiskt inte tro. Jag skrev då till ambassadören, det var Boeman i Washington DC. Genom en vecka fick jag svar. Du är välkommen att komma. Du får stanna så länge du vill. Du blir utbildad och kostar ingenting. Det lät ju som en saga. Och det var ju tack vare denna Father Cavell. Så att då fick jag komma till Heinz. Och det var ju en otrolig upplevelse. Fantastisk. Det var denna speciella avdelning för synskadade. Och sen var det ju de här orienters, de som undervisade i mobilitet. Men det var ju allt. Det var blindskrift, det var maskinskrivning och det var terapi. Och det var ju sådana här orienteringsövningar varenda dag. Och det här med käppen. Karl Salstein, från 8 på morgonen till 6 på kvällen var jag mörklagd. Ohyggligt tröttsam. Efter en vecka tror jag skulle dö. För man var så trött därför de andra sinnena är ju så lata. Nu skulle de träda i kraft när man inte kunde se. Jag hade en underbart fantastisk lärare som heter Lee Farmer. Och det var han som var här för några år sedan med den här ultrasonic guide och alla de här sakerna. Han var neger. Och han var otrolig som lärare. Han var bestämd, han var hård, man körde för fullt. Men han var utomordentligt bra. Och han och en som heter Stenzo Terkula var de bästa i världen som sån här mobilitylärare driva på. Det var en glad men rå stämning mellan alla de här krigsblinda som kom. För alla följde med hur det gick och vad som ups and downs och så vidare, hur det inte var. Och så kom någon och dangade på dem. På någon annan. Se det för din jävel, kunde de ropa då. Se det för dig själv, och ingen såg. Och så vidare. Men det var glad och trevlig stämning. Jag fick inte bo på sjukhuset, för det fick bara de, alltså patienterna, göra. Men de hade ordnat en bostad åt mig inte så långt ifrån. Förtjust av en gammal roligt par. Jag sa, jag vill bo nära. Ja, nära var det visserligen till entré, men det tog mig en kvart, 20 minuter för att flytta mig på sjukhusområdet och komma till blindavdelningen. Det var enormt. Ja. Så det var en väldigt hård träning, men oerhört intressant. För först måste man ju få in tekniken inomhus. För när man är ute, då hör man ju på trafikljuden och allting omkring. Då har man inte någon tid att tänka på hur käppen rörs. Så det var de benhårda på. Så slutligen kunde man ju hitta över hela sjukhuset till alla olika avdelningar. Och minnet fick ju de att tränas upp. De la upp, här ska ni bara som ett exempel. Du står nu i blindsektionen B11. Så var det en tal om väderstreck. Nu ska du gå rakt norrut B11-korridoren. Vid första avtaget till söder. Till väster, där skulle det vika av. Och det skulle man alltså kunna höra när det var avtag, för det var ingen väg. Och så går du den rakt fram och det sluttar ner, för det är som en backe ner. Och i slutet på den så har du en Coca-Cola-maskin, du hör maskinen, du hör ju ljudet. Och där viker du av åt Norge, går över sektioner 3 och linoleum, 5 utav vardera. Sen viker du av åt väster och går den korridoren rakt fram. Och där den är slut så är det stor öppning i vägen där du lämnar in din tvätt, upplever det. Det kunde jag naturligtvis inte först. Han sa det en gång till och jag anstängde mig till 1000 och kunde komma ihåg allt. Spände mig hela tiden, märkte skillnaden på backe upp och backe ner och olika underlag. Och så kom jag då inting fram dit jag skulle och säckade ihop liksom. Well done, now you have to go back. Och då är allting om en ordning. Men det var en otrolig förnämlig träning och det som gick det ju vidare hela tiden. Tills man skulle få börja gå ut. Och det är skillnad det. Olika underlag, om det är sten, om det är gräs och allt möjligt sånt där. Och trafik och så vidare. Så det följde gradvis tills man kunde gå. Man skulle börja gå över gator där det inte var trafikljus till exempel. Lyssna på trafiken och bestämma sig när man skulle gå över. Nu är jag så funtad. Jag tänker, har jag satt igång med en grej, då vill jag slutföra den. Även om det blev med livet som insats. Så jag skulle gå över den där gatan utan ljud eller ljus eller någonting. Han var ju med, även Lee som han hette. Men jag visste aldrig vad han var. Så tänkte jag, okej, det är bäst jag går nu. Och så gick jag över och fångade upp trottoarkanten. Så tänkte man, herregud, jag lever. Det var det här när man kommit ett litet stycke på vägen. Och så var det ju sådana där olika moment hela vägen. Och slutprovet var att man skulle ta en buss på området och åka till en liten station som heter Maywood. Och sen ta tåget in till Chicago. Och där är det en viss pass som heter The Loop. Loop betyder ju ögla. Och där går trafiken liksom i en åtta. Och det är elektriska tåg och bussar och grejer. Där är inga ljud eller någonting. Det är en polis som står i mitten och han visslar när man ska kunna gå och så vidare. Och så var det någon visslåt där. Klarar man av det så skulle man kunna klara det mesta. Dessförinnan hade man gjort buss och gått och handlat och fikat och allt vad det är för någonting.
Och du för din del hela tiden med förbundna?
Ja.
Hur gick det med slutprovet då?
Jag överlevde det hela.
Det gjorde du.
Men det var ju, man var ju så uppfylld av allt det här. Jag tänkte, det är ju inte klokt. Nu kan jag frigöra det, om det var 8000 synskadade här hemma eller någonting.
Du lämnade då Amerika efter 6 månader?
Ja, och sen tänkte jag, nu så ska jag lära alla synskadade i Sverige. Ja. Det tog 6 års hård kamp att genomdriva det mot blindföreningen. Ursäkta, jag säger det.
Nej, men det behöver inte ursäkta.
Vad ska vi med amerikanska nymodigheter, heter det?
Fanns det någon bland de tongivande som sa så?
Ja,
i organisationer?
Ja, det vill jag inte exakt säga något. Men jag ska berätta lite från början. För då skulle jag börja på skolan. Då hade jag 3 timmar i veckan. Och då tyckte jag skulle börja med de äldsta som snart skulle lämna skolan. Men kära någon, de flesta fick prova intyg hemifrån att föräldrarna tillät att de skulle få gå och käppa.
Vem hittade på det där med intyget då?
Tror
det? Alltså.
Ja, men jag menar, för föräldrarna kommer så att de inte fick. De vågade inte. Jag förstår ju dem att de var ju ängsliga något kunde hända. Men då hade vi samtidigt på skolan matlagningskurs för vuxna, synskadade damer. Och så tänkte jag, här kanske jag kan göra något. Det var 3 stycken. De hade varit blinda 2, 3 och 4 år, tror jag det var. Helt blinda. Och då gick jag och pratade med dem och berättade om det här. Vill ni bli försökskaniner, sa jag. Så prövar vi det här hur det går. Jag tyckte de var väldigt spännande. Men så sa jag, bryr inte om eleverna på skolan skriker glåpord efter eller säger någonting. Strunt i det, hör inte på det. Så vi började inomhus och inom området. Och det ökades på det hela. Och det var hemskt spännande. Och sen deras slutprov var att gå från Tomteboda. Då hade vi spårvagn ner till Kalmbergsvägen. En och en. Åka spårvagnen till centralen. Ta tåget till Tomteboda. Eller vad heter det? Kalberg heter det. Och gå tillbaka. Och det var en eftermiddag när jag skulle ha pojkarna i gymnastik. Och de skulle gå en och en med en kvart emellan. Så när jag kom in så, hur går det, så? Vad är det som går, så jag? Ja, de där tanterna. Ja, de bor nu en och en. Klarar de av det där med livet i behåll, då kommer de hit och knackar på dörren, så jag. Ja, och då så klarar de sig förstås, för det är ingen med dem alls.
Det var det inte.
Då, nej, men det där är det svåra för lärarna när de vågar släppa dem. För man har ju ansvaret.
Ja, visst.
Men då när de märkte att de hade klarat sig, då blev det en annan låt. Att de tänkte, kan de, kan väl vi. Och jag fick ju pengar, och jag inte brytt mig om, för det ordnar sig alltid. Men jag fick lön för mödan på det när jag hade dessa 3 ute på våren och fåglarna kvittrade och var soligt och det var vackert. Och säger just en som var diakonissa med tårarna strömmande ner för kinderna, så sa hon, för första gången sedan jag förlorade min syn känner jag mig som en fri människa. Jag kan gå ut när jag vill, jag kan lyssna på fågelsången, jag behöver inte be om hjälp, jag behöver inte vara påhäng. Det var ju otroligt. Och sen hade vi ju på skolan då en bibliotekarie, Bojan Hallén, som hade varit helt synskadad. Hon fick en sticka i ögonen som lite. Och sen var hon ju överbeskyddad av sina föräldrar. Pappan hade dött redan då. Hon bodde på Tomteboda, var ledig en dag i veckan och då kom mamman och hämtade henne och så tillbaka. Jag bräckade inte någonting på någon, så jag sa ingenting till henne. Men Birgitta Krantz, som var småskollärarinna där, hon sa till Bojan en dag, varför går du ut och käppar? Jag antar ingen satt, hon tror nog jag är för dum. Nej, men säg till henne, sa Birgitta. Men sen när jag käppade med en av eleverna så gick jag förbi Bojan. Ska du inte börja med det här, så jag. Ja, men du har ingen sagt, du tror inte jag kan klara det. Men det är klart du kan klara det, så jag. En dag så går din mamma bort och då kan ingen hämta dig. Så då började jag med henne. Men vi skulle inte ta om det för mamman. för det var oerhört spännande måste jag ju säga. Vi gick igenom hela programmet inomhus och inom området. Och mamma brukade komma och hämta henne. Eller att hon fick sällskap i någon av lärarinnorna och åkte med spårvagnen till vid, vad heter det, Torsgatan. Då mötte mamman där för de bodde på Rörsundsgatan. Men då skulle hon åka själv ändå. Nu får du vara hård, sa jag. Bry dig inte om vad din mamma säger. Så hon gick ensam ner till den där och åkte iväg och hade käppen framför sig när hon gick av. Har du gått ensam? Har du käpp, sa mamma. Ja, nu får mamma börja tänka sig att jag ska bli självständig. Ska du gå på stan också? Ja, det är klart, sa hon. Ja, då får jag sömnlösa nätter. Ja, det får du det då. Ja, det blir inte jag med om, sa hon. Men det gick det hem hos mamman så småningom så att då kunde hon ringa och säga jag möter dig där och där, vi ska göra det och det. Sen fick vi besöka Corinna, om du minns henne, en journalist. Och hon var ju, besökte Bojan i biblioteket. Och så sa han, det är någon bibliotekskurs som försiggår på SU på Hantverkargatan. Och det skulle nog vara väldigt intressant för dig att få komma på den. Tror du kan klara det dit och den? Oh ja, sa Bojan och störtade till mig.
Får jag be nu Anta Ryman att titta rakt in i kameran där. Och sedan förklara att Anta Ryman och Sverige var först i Europa när det gäller käpptekniken. Varsågod Anta Ryman.
Ja, men jag ska inte göra nu.
Nej, men du ska säga det i rakt.
Ja, jag var ju över och studerade den här.
Men att du var, att Anta Ryman och Sverige var först.
Nej, jag får inte säga mig själv.
Jo, det ska du säga nu.
Ja, men jag får säga ja, och ska jag inte min namn. Men jag vill bara säga att jag måste hålla styvt på att Sverige var det första landet i Europa som fick igång käpptekniken med den här långa käppen. Och det var jag kom hem från Amerika 1953 och började, men det tog, jag kan nästan säga, 6 års hård kamp innan det blev allmänt accepterat.
Men i Amerika, vem var det som upptäckte, hittade på
det här? Jo, det var så här, de blev så hemskt många krigsblinda. Och de samlades på ett ställe som heter Valley Forge först. För att de ska liksom...
Det är där blind soldat utspelas, eller?
Ja, det antingen det där eller Heinz, jag kan inte säga vilket det var. Men Valley Forge var det första stället. De samlade dessa så skickade de ut ett upprop. Vilka vill anmäla sig och hjälpa till att återinpassa de krigsblinda i ett normalt liv? Och det kom ju många som anmälde sig. Och de kom fort underför med att det största problemet för en nyblind, det är hans osjälvständighet. Att inte kunna klara sig själv, tappat självförtroende och självtilliten och känner sig som ett påhäng och blir föst hit och dit. Och överbeskyddad till tusen. Och det är det som det stora svårigheter. Då var det flera stycken som samlades för att underlätta det här. Bland annat en som heter Hoover, ingenting med presidenten att göra. Och de manipulerade med olika slags käppar och kom fram till de här käpparna som ska gå till nederdelen av bröstbenet och att man går och pendlar käppen så. Så det har fått namnet Hoover-tekniken efter den mannen, men de var ju många om det.
Du har utbildat många av, jag kallar det för anpassningslärare, benämningen har ju varierat genom åren, men anpassningslärare.
Nu säger man anpassningslärare. Ja, men till att börja med så utbildade jag en i Sönder på Tomteboda. Så Olle Enfield som var min manliga kollega där. Men de första utbildade det var Bernt Kihlström, om du känner till namnet. Mm. Ja, det kör du. Han var urduktig. Och så var det, vad heter hon? Helny Eriksson. De två var väl de allra första. Mycket duktiga båda två. Men det blev ju bara liksom en i sänder som man hade. Och sen de som gick på vanliga lärarutbildningar, de gick ju på Tomteboda också, men de fick sina vissa timmar. Sen när det skulle sättas igång på lärarhögskolan, då var det ju han, den här underbara rektor. Ja, det var jag på H. Men det gör detsamma. Då ringde han och ville höra lite grann hur vi hade utbildat på skolan på Tomteboda. Och då så sa jag bara till honom, ja men det är väl bättre att Norman heter han, rektor Norman. Att, ja men fröken Ryman kan väl komma hit, sa han. Nej, jag tycker rektorn kommer till oss, sa jag, för vi är ju flera som är i det där. De som hade blindskrift och det ena med det andra. Så då kom han till oss. Och då bad han att vi skulle tur och ordning tala om hur vi hade lagt upp vårt program. Så han visste ingenting om synskada, men han var oerhört intresserad. Jaha. Och sen så gjordes det ett kursprogram. Jag kan inte säga vem som gjorde det. Det var lite underligt. Sen i alla fall så träffades vi allihopa sen det var klart hur det skulle bli. Och hur mycket timmar man skulle ha. Och då så stod det någonting att jag skulle ha teoritimmar. Icke en enda praktisk timme. Nej men snälla någon sa, hur ska de kunna undervisa bara med teori, sa jag. Jag har inte upptagit något, sa han. Ja, det bryr vi oss inte om, utan jag vill ha så många timmar. Så alltså, under en eller två terminer jobbade jag utan att betala. Jag tänkte, jag bryr mig inte om det där. Ska jag anställas och göra någonting, vill jag göra det ordentligt. Sen lyckades han stampa fram. Så när vi skulle gå igenom allt vad de olika skulle göra, då hade han och jag våra egna spatianser. Och jag fick de timmar som jag ansåg att jag behövde. Så det var ju väldigt bra, men det blev ju aldrig en sån där som man skulle önska sig en utbildning som höll på mörklagda. Utan då skulle de inte på praktikperiod och det ena med det andra. Men då lyckades jag övertala där de kom till Växjö eller Kristinehamn eller Skellefteå. Att anpassningslärarna där, eller käpplärarna, att de fick ha dem. Att de måste träna minst en timme om dagen. Annars går de ju tillbaka.